Det är helt sant. Fredag eftermiddag, det är fredag den 13. Vi har överlevt båda två utan att några värre olyckor har inträffat. Och vet du, Karin, hur glad jag är över det egentligen?
Nej, det vet jag inte. För jag visste inte ens om att det var fredag den 13.
Nej, det fick jag veta idag vid lunch. Och då insåg jag, skit, mitt liv är över. Jag ska fråga för det varför. I måndags hade vi brandövning på jobbet. Och då visade det sig att... I vet så här, hierarki för vem som är ansvarig för så här, bränder och utrymningar och vet så här, samordna skit. Nummer ett, rektor. Nummer två, någon på administrationen. Nummer tre, jag som skyddsombud.
Nej.
Det fick jag veta i måndags. Utan någon som helst instruktion vad det innebär. Vi kom överens om att någon gång ska få veta vad det är för något. I morse kom jag till jobbet. Bara, ingen av dem som är före mig i den här listan är här idag. Så nu går jag runt och är värsta så här, brandermästaren på det här bygget. Och bara så här, jag måste kolla vart är den här västen. Jag måste kolla, fan det kommer gå åt helvete. Jag vet typ hälften om vad det här går ut på.
Och så var det
sen vid lunch också. Vid lunch så åt jag lunch med en elev som bara, idag är det fredag den 13. Och då kände jag, nej, jag ska överleva till klockan 4. Det är det enda jag ska göra.
Det är ju jätteroligt faktiskt, på riktigt.
Men du berättar då, hur har din fredag varit?
Ja, min fredag har varit så här att jag tänkte så där. Jag har planerat den här veckan uruselt. Jag tror aldrig jag har planerat en vårtermin sämre under hela mitt lärarliv, faktiskt.
Oj, jäklar.
Nej, ja, men alltså så här, det här att jag har liksom, dels har jag planerat så att elevernas att jag har fått liksom digert bedömningsmaterial de två veckorna efter påsklovet från alla klasser. Oj. Det är ju korkat. Det är så ja, korkat. Och så får jag det från 6 klasser. Du förstår ju hur mycket jag har att läsa. Jag vet inte när. Jag kommer ju, och samtidigt som våren kommer. Samtidigt som vi har på jobbet haft så för att det här bedömningsmaterialet ska komma in, så har ju jag fått ta liksom lite sådär planerings, alltså du vet, de har fått lite extra skrivtid här, de har fått lite extra tid där. Och det har ju gått ut över mina luncher och mina raster, så jag har ju i princip inte ätit lunch den här veckan. Jag har inte haft rast, utan jag har bara jobbat. Så min vecka varit, och det skiljer sig inte från den här veckan, den här dagen som är idag. För idag har jag också bara
så det är bara jobbveckans jobbgröning av mer och mer jobb.
Ja, okay. Då så blir det lite jobb till. Ja, så är det. Ja.
Men så kan det vara. Ja. Det är fint också. Då har man ändå rätt fredagsfeeling någonstans. Man ska jobba ordentligt för att komma fram till en fredag.
Ja.
Så är det.
Eller hur? Så, och så är det ändå sol ute, och det tycker jag är skönt. Vi här i Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan, med Karin Berg och Jakob Mölstam.
Du Karin, vet du vad? Jag var med om en superspännande grej här om dagen som jag tänker jag vill bolla med dig. Jag var på ett hotell i Stockholm. Jag berättade ju för dem det förbannade vinhotellet.
Ja, exakt.
Som var, det var ett jättefint vinhotell, fin frukost, bra ställe. Så jag var inte alls där så mycket som... skitsamma. Ja, men det säger man är mycket på konferens, man träffar folk, man umgås med folk. Man bara snabbar sig och sover och åker tillbaka till...
Men du, hur tog du det därifrån? Ja. Hur lyckades du ta dig till konferensen?
Ja, det var inte så himla svårt som jag trodde.
Nej.
Ah, det var ett pussel att hitta dit kan man säga. Men det var lättare att ta sig därifrån. Så det var helt okej ändå. Det fanns lite bussar och grejer. Så det var, jag stod på någon motorvägsramp och väntade på en buss i en kvart. Och sen så var det klart.
Ja. Men vad bra. Då var det inte så himla krångligt helt enkelt.
Nej, det var ganska okej. Men hur som helst, på den här hotellfrukosten så att jag käkade. Jag hade en sån här långbord, kommunala bord, vet du, trendigt där man kan sitta. För knö in fler människor. Så det satt jag och läste DN och hade det gött. Och så käkade jag lite så här frukostgrejer som man inte äter annars. 2 croissanger och en bit brieost. Vet sådana saker. Inte en vanlig torsdagsfrukost. Så sitter det några. Det är tydligen en stor byggmässa i Stockholm samtidigt. För det för alla hotell försvann. Det var uppbokade. De var inte som att de byggde om dem. Utan de var inte där och bodde i dem. Men då var det några så här, typ... personer som jobbade, jag skulle säga att de kanske var säljare inom någon sorts liksom byggbransch, med liksom ändå, vet så här, folk som ändå går runt i skjorta på jobbet, de människorna som. Men inte så mycket mer, men ändå minst en skjorta som. De satt och käkade lite och chattade lite, så var det några från Danmark, några från Norge, några från Finland, de var liksom så här, nordiskt liksom möte samtidigt så. Och av de här människorna så fanns en ganska intressant diskussion de hade. Och då började de här prata om sina barn. Och det var egentligen superfint, för de var väldigt sådär liksom... Det hördes på dem att de var väldigt stolta över sina barn. De var väldigt glada i sina barn och så.
Mm, mm.
Men de började liksom jämföra fotbollstalangnivå. Eller så.
På hotellet, alltså så här, mitt barn kan stå inlägg, vad kan ditt barn göra?
Nej, men det var inte de frågorna, utan de var med att säga, nej men du vet, alltså, jag tränar ju grabbens lag och vet, det går så himla bra och så, men de andra är ju ganska kassa, de är bara där och lallar runt liksom. De vet inte det de säger, för de är stockholmare, men de är bara där och liksom beter sig.
Mm-hmm.
Medans liksom ens eget barn är så här, men han vill ju göra det, och den andra bara, jag vet, jag tränar ju dotterns lag, det är samma sak, vet du. De hade lite kassaledare, de bara lekte runt och flummade runt och så, men de, nu har de fått det bättre och vet, började prata om att liksom, när de var 5-6 år gamla så gick de på första gången på en sån här fotbollslekis och bara storgrät, för att vet, de fick ju inte spela på riktigt, ingen match och ingenting, de bara lekte i 45 minuter. Och, nu har de ändå börjat styra upp det här och så avslutar de, att de bara, vi får se hur det går med barnets fotbollskarriär. Så. Och då konstaterade den andra så här, fast min har fått upp ögonen för cheerleading. Men det är inte att tänka på. Alltså någonstans måste jag ändå sätta min gräns. Och den där bara, ja. Så går de. Och man blir så här, wow, snälla, vad händer? Det är liksom, det är så här, vuxna kontra barn. Det är så här, män kontra andra män. Det är så här,
alltså, vi kan väl bara...
Jag förstår varför män historiskt inte har varit ansvariga för barn i någon västlig kultur någonstans.
För saken är ju den att det säger ju så mycket. Jag umgås ju i de där miljöerna ibland, för att jag har ju barn som spelar väldigt mycket fotboll. Och det ska man ju vara väldigt, väldigt klar över. Kan vi inte bara göra det väldigt, väldigt klart, att något fotbollsspelare, om du på högre nivå, det blir man ju liksom inte. Det är ju oerhört, oerhört ovanligt. Alltså de som blir, alltså som, om du ska liksom få spela i division 2 någonstans, så har du liksom, då måste, alltså det är ju de som kommer så långt, det är de som orkar stå ut med att faktiskt leva med tanken att komma till division 2. Alltså, förstår du vad jag menar? Mm. Och då kan du få jobba dig upp vidare och kanske hamna i allsvenskan, och sen kanske, det är ju så oerhört få som det liksom blir någon med. Det ska man ju verkligen, verkligen veta om. Och då har jag ändå barn som spelar i liksom, och som anses vara väldigt duktiga och sådär.
Berätta mer, hur bra är dina barns fotbollstalanger?
Jag har ingen aning om. Men
går du inte ringa?
Nej, men jag lägger mig inte i det. De har ju spelat fotboll jämt. Men mer än så. Jag tänker ju att det handlar ju inte om det. Utan det handlar ju om att de ska ha någonting att göra och utvecklas som människor och bli bra individer
i framtiden. Ja, men jag bara driver med dig, för att det blir så här, du börjar jämföra. Du blir liksom en av de här farsorna.
Ja, precis. Nej, det var inte så jag menar.
Men jag förstår det, Karin, och det är inte alls det du menar. Jag är helt med på den grejen. Och jag tror att det här finns någonting. Jag förstår att det finns morsor som håller på så här också.
Ja.
Men jag tror det är någonting otroligt, otroligt manligt i, särskilt så här, män av vår tid just nu.
Mm.
I att liksom ha de här diskussionerna.
Mm.
För det är typ det enda sättet det är tillåtet att prata om sina barn med manliga kollegor. Det var lite så jag fick den känslan som fanns här. Liksom, att så här, för att kunna prata om familjen och barnen och liksom de bitarna och så. Så var det liksom den diskussionen de behövde ha.
Mm.
Alltså det fanns något superpositivt. Superhönt. Det var inte alls att de liksom så här, tävlade mot varandra. Utan de var både för sig genuint glada för varandras skull. Men det fanns något i det som blev så här, okej. Vad är det egentligen de här menar? Och jag började fundera jättemycket på så här. Vad har man för påverkan på sina barn om man ser på lek på det sättet? Om man ser på jämnåriga klasskompisar eller lagkompisar på det sättet?
Mm.
Om man ser på deras barnens tränare på det sättet? Alltså vad har de här föräldrarna för inflytande på sina barn? Det är klart att det är väldigt svårt att veta utifrån tjuvlyssnat en frukost. Det förstår jag mig. Då måste man vara väldigt försiktig med att dra några slutsatser. Men liksom...
Fast jag kan ju, jag känner verkligen, alltså jag tycker ju mig se en växande, alltså jag tycker jag hör det här samtalet som du beskriver, fast jag kan höra den i liksom föräldrar när man sitter på utvecklingssamtal och så säger föräldrarna, men mitt barn ska ju, behöver ju, klarar inte, det tycker att det blir för låg nivå och ni måste höja nivån för mitt barn, eller ni måste sänka nivån för mitt barn, och det måste liksom bli så här och så här för mitt barn, och mitt barn klarar inte av de andra klasskamraterna, så du får ta ut mitt barn ur de andra klassen och bla bla. Alltså den här,
inte mer så här, mitt barn klarar inte av de här andra klasskamraterna, så du får ta bort de andra klasskamraterna. Är det inte det som jag ofta säger? Jag höjde det varje vecka, så jag förstår precis vad du menar, att det är liksom ständigt återkommande grejer.
Ja, och jag kan tycka liksom någonstans att den här individualistiska synen och tron på lärande som någon slags individualistisk självförverkligande självhjälpskurs är ju så korkat. För att saken är ju den att det vet ju man, precis som med fotbollen, att de barn som får spela med de barn som olika duktiga barn i fotboll, de lär sig också att de som är då väldigt fotbollsintresserade lär ju sig att allt stötta upp där det behövs. De lär sig att bli mångsidiga. De lär sig att springa på okonventionella sätt. De lär sig att liksom titta och läsa spelet på ett annat sätt än de barn som spelar med bara duktiga spelare, för att då kommer ju bollen på samma ställe, det kommer en passning som blir liksom förutsägbar och så vidare. Och det här vet man, att breddfotboll genererar liksom mer talanger helt enkelt. På samma sätt som vi vet att om skolan, alltså heterogena klassrum där olika möts, där det genererar också mer kunskap.
Just det. Det är klart att det är så. Det är en bra liknelse. Jag tror att det är som du säger, att det kanske är så här föräldrar är idag. Det kanske är så här individen är idag i vårt samhälle.
Jag tror
att man liksom går över eld för att ens barn ska få det så bra som möjligt, och då tänker man inte på vad som finns i vägen. Jag tror ju att vad som händer om man snackar skit om barnens fotbollstränare inför barnen är att barnen tappar förtroende för de tränarna. Och det är precis likadant för lärare, såklart.
Ja, så är det.
Jag upplever det hela tiden. Så det där är, det finns någonting i det.
Ja, och apropå det, eller apropå något helt annat höll jag på att säga. men jag lyssnade faktiskt på, eftersom det här är ju dagen efter den stora avslöjandet som egentligen inte alls har med skola att göra. Sara Danius har ju avgått som ständig sekreterare och utträtt ur Svenska Akademin. Och med anledning av detta så har jag ägnat min resa hem från mitt arbete med att lyssna på hennes sommarprogram. För att man blir ju lite intresserad av den här starka kvinnan som väljer att faktiskt göra sorti med huvudet buret högt. Och vem är hon? Var kommer hon ifrån? Och då fick jag ju påminna mig själv om att, för det hade jag glömt, att hon är ju faktiskt barn till Anna Wahlgren. Vet du vem? Det är hon. Anna Wahlgren är ju den författaren som skrev Barnaboken, som är en sån här uppfostransbok som folk har läst. Och sen har hon då, och hon på 60-talet då gifte sig med en 43 år äldre man, och när hon var 18, och fick två barn med honom. Så att Sara, varav den äldsta då är Sara. Så jag lyssnade på hennes sommarprogram som är precis när hon har blivit invald i akademin, för att lära känna henne lite. Och det är ju inte alls en självklar resa in i akademin som hon har gjort. Hon är liksom dotter till den här brokiga Anna Wahlgren och en gymnasielärare faktiskt. En väl respekterad i och för sig, och militär som har skrivit några böcker, så den här gymnasieläraren till pappa, som också heter Danius, Lars Danius tror jag. Och det som är intressant tycker jag är ju att hon säger där någonstans i början av programmet att hennes lärare i Rosengård där hon bodde i Malmö i årskurs 2 i skolan, är den personen som har gjort mest intryck på henne i livet. I och med att hon har sagt till henne, eller det hon sa var ju liksom lite att när alla skulle skriva om sina drömmar, du vet, så skrev alla flickorna att de skulle bli hårförsörskor. Mm. Och då hade läraren blivit så jävla förbannad på flickorna och sagt att ni får ha större drömmar än så, det går ju inte. Och någonstans i det så hade, alltså på något sätt hade det genererat att hon liksom hade, alltså det hade liksom, hon hade förvisso knäckts, men det krävs att knäcka några ägg för att det ska bli en omelett, sa hon som citat.
Men det där kan man ju tänka någonstans, alltså, det är ju liksom, det är ju en intressant koppling i det mellan det och de här föräldrarnas på en frukostbuffén, för att de det talar ju någonstans för det, men ändå inte, är du med? Att liksom säga, men man måste ha höga förväntningar, man kan inte hålla på och shoppa runt och liksom vara så här, nej men jag ska bli hårfrisörska liksom, utan man måste drömma högre, man måste satsa högre. Och det är klart att det är också det naturligtvis som är det fina i de här föräldrarnas engagemang för sina barn.
Ja, absolut.
Jämte en massa skevhet. Så att, det finns en koppling.
Ja, men det finns en koppling samtidigt som det finns en koppling i att se det fina i vad läraren gjorde och lyfta liksom sina elever. Alltså det här, men jag vet inte. För övrigt så önskar jag att jag hade en knutblus idag. Sen kan vi ju...
Du har inga knutblusar? Nej, jag vet inte ens vad det var för att jag fick googla nu.
Ja, det är ett snyggt plagg har jag kommit på idag. Jag har aldrig haft ett behov av en knutblus tidigare i mitt liv, men idag har jag haft det.
Nej, tack Svenska Akademin.
Vad sa du?
Tack för det, Svenska Akademin.
Ja, det är väl ungefär det de kan bidra med i framtiden. Något mer? Jag har slutat lyssna, jag tröttnar. Däremot,
ja men herregud, alltså de måste ju avgå allihopa, de måste kickas allihopa, det finns inte. Men skitsamma.
Det lämnar de där, för de har inte så mycket med skola att göra, för de besitter vare sig snille eller smak.
Nej, precis. Så är det. Du, ska vi ta och gå vidare eller vad händer?
Ja, det tycker jag. Till något helt annat.
Ja, nästan lite annat. Och så apropå det med att bli lyft som person och som så. Jag var på sätt, det var det, för jag var på det hotellet. Så.
Och som alltid så blir jag så där avundsjuk när jag inte är där. Och sen blir jag inte så glad när jag är där.
Jag vet inte, jag var på några föreläsningar. Det var intressant, det var bra. Jag träffade lite intressanta människor som jag inte har träffat på länge. Det var ju såklart väldigt fint. Det var åt lunch med några och hängde lite med några och så. Det var ju superkul. Och så var jag på en föreläsning som jag blivit rekommenderad. En person som har skrivit en bok som jag blivit rekommenderad av en av mina elevers föräldrar. Som jobbar inom så här IT-branschen. Så. Och där handlar det om gamification. Så. Det är begreppet som har funnits i några år men som inte riktigt har blivit en superstor grej. Riktigt än.
Nej.
Inom så här lärarsamtalsvärldar har det funnits längre. Så. Det är en metod för att... Så här, jobba med liksom beteendeekonomi och liksom, eller det är ett område som studerar beteendeekonomi och som studerar liksom hur man kan motivera människor till liksom beslut så, eller till liksom handlingar så. Och det var en jätteintressant föreläsning av en person som heter Adam Palmqvist. Det finns alldeles säkert filmade föreläsningar på YouTube. Jag kan försöka lägga in det på vår sida. Han har precis släppt en bok som jag har skaffat som var jätteintressant också. Hans poäng är att liksom, vad man säger för det första är så här, han är på riktigt en expert inom gamification. Han har jobbat med det inom någon sorts konsultbyrå liksom, och jobbar med det på riktigt. De jobbar med allt från att liksom så här, hur kan man motivera liksom fler människor i ett företag att gå igenom en intern utbildning som man känner att det ger någonting. Hur kan man motivera liksom styrelse och konsumentbeteenden? Hur kan man jobba med marknadsföring, hur kan man jobba med liksom i alla sammanhang så? Hur kan man jobba för att dels liksom validera och förtydliga och så, och dels också motivera folk att fortsätta. Och ett av de första exemplen och kanske till exempel på hur det här med gamification och så funkar är, du vet när man var liten, gick du i scouten när du var liten?
Mulleskolan.
Ja men precis. Men hade ni sådana här typ märken man kunde ta?
Ja men jag gick ju, nej jag kommer inte ihåg. Nej men jag vet ju vad det är.
Ja men precis, alltså man har ju sådana märken som man får ta det för det här, man får ta det för det här. Dels är det för att liksom certifiera och validera att man kan hantera en kniv och sådana grejer. Och dels här finns det något supermotiverande i det. Man vill hela tiden nå nästa level, man vill komma vidare, man vill utmanas. Så. Man kan hitta andra människor som man har någon sorts samhörighet med utifrån liksom vilka märken de har. Det är ett exempel på liksom gamification eller så. Där man med hjälp av liksom spelprinciper kan få in liksom mer motivation.
Mm, mm, mm.
Eller så.
Mm.
Och då, han har jobbat med det specifikt gentemot skolan, och han droppar en del intressanta fakta som är liksom så, om skolan.
Shoot.
Visste du att under 2000-talet så har motivationen för att vara i skolan ökat?
Va?
Visste du om det? Är det sant? Varsågod.
Under 2000-talet?
Nej, men hans ansats är att liksom så här, ja, motivationen för skolan ökar bland elever. Nummer ett. Nummer två. Samtidigt är det apmånga elever som går ur skolan med ofullständiga betyg. Och nummer tre. 33% av elever känner sig inte hemma i skolans arbetskontext. Vilket någonstans är så här, det finns någonting i det här som inte riktigt funkar. Inom psykologin pratar man om KASAM, alltså känslan av samhörighet.
Ja, det hänger ju inte ihop riktigt. Om motivationen ökar samtidigt som liksom det andra inte funkar.
Det finns en potential där att utveckla mycket, mycket mer.
Mm.
Så, och det är ganska självklart, det är superflummigt om man är en sån person som inte gillar flummiga grejer.
Mm.
Men det är också ganska självklart att liksom, för att kunna jobba bra måste man trivas bra.
Mm.
Eller så.
Mm.
Då måste man liksom känna att man har förutsättningar med sig. Man måste känna att det finns liksom någonting och någon orsak att hålla på med saker, en anledning att engagera sig och så.
Mm,
Och den här KASAM, det är psykologibegreppet och känslan av sammanhang, är superviktigt för att kunna liksom nå alla de superhöga kraven som vi ställer upp i skolan.
Mm, mm.
Och då är hans poäng att så här, det här skulle man kunna göra någonting åt. Här ser jag att det behövs gamification för att förbättra saker.
Okej, okej. Okay. Men hur skulle det gå till då? Alltså man skulle liksom få ett läsborgarmärke, jag vet inte. Eller nej?
Skulle kunna vara precis en sån grej, för exempel. Det är precis ett sånt exempel. Där man liksom, men så jag kan inte sammanfatta hela föreläsningen, gjorde inte helt rättvist, men liksom, någonstans poängen är att så här, man behöver se upp för liksom olika fallgropar. Det finns en ganska så här, ytlig förståelse för vad gamification är. Bland en del människor i skolan som tror att det handlar om att man ska spela spel. Du vet, det dyker upp lite då så här, de här spelar CS på lektionerna. Det är inte det handlar om.
Nej.
Det är absolut inte det handlar om, utan det här handlar om liksom inlärningspsykologi och motivationspsykologi och hur man vet att liksom man kan få folk att jobba med djupa och komplicerade uppgifter längre om man känner att man får någonting för det. Eller så.
Mm.
Att man samlar in saker. Det här med tävlingsmoment för exempel.
Mm.
Inte alls självklart att det är en grej som behövs. Eller att det är särskilt gynnsamt eller så.
Nej.
Det beror på vilken sorts spelstil man har. Vilken sorts person. Alltså inte så här inlärningsstilar, men liksom vilken sorts, hur man motiveras helt enkelt. Det finns olika typer av människor som motiveras på olika sätt.
Mm.
Och det är bara vissa människor som motiveras av tävling. Eller så. För många människor så är det direkt kontraproduktivt.
Mm, mm.
Utan det handlar om kognitionsvetenskap, psykologi, pedagogik och speldesign som är en liten del av det. Eller så.
Mm.
Och det finns en bok som man har skrivit. Egentligen man ska koppla vidare först till han som vann Nobelpriset. Vad heter han? Richard Thaler. Som pratar om nudging. Kommer du ihåg det? Att man pratar om så hur man kan styra folks beteenden. Och så.
Ja, just det.
Uh-huh. Ja, precis. Alltså, men de börjar precis i ekonomi. Han håller på med samma sak. Han håller på med liksom nudging och hur man kan få handla om samma sak. Och han har skrivit en bok, den Adam Palmqvist, som heter Spelifiering i klassrummet.
Mm-hmm.
Den finns på bland annat lite här och var där man kan köpa böcker. Jag lägger ut en länk till en recension, kan man läsa lite om honom. Superintressant föreläsning som motiverar mig väldigt mycket. Jag kände så här
men det pratade ju vi om när han vann Nobelpriset, att huruvida det var liksom, ja, det här borde vi ha i skolan. Så vi hade ju fattat det innan vi visste vem Adam var. Men då får vi läsa honom.
Jo.
Det är ju naturligtvis så att Adam fattade ju det här och kopplade det här till skolan. Men är Adam lärare egentligen?
Det är inte alls övertygad om att han är. Det kan han vara, men det behöver inte vara det. Det vet jag inte om. Men den är i Göteborg, så vi borde släppa hit honom någon gång, sen vi poddar med den. Får vi se vad som händer.
Mm, eller hur? Så vi får läsa boken helt enkelt.
Yep.
Absolut. Men du, en annan sak som jag tänker på gällande sätt, som jag verkligen har funderat på det senaste. Och det handlar ju om att när man tittar på flödet från sätt, så ser man att det finns ju en hel del elever som är där och presenterar grejer och som är där med sina skolor och lite sådär och visar upp och
dansprogrammerar att de håller på med.
Ja, men absolut. Och så i då lärarnas privata flöden, för jag menar, väldigt många lärare har ju Twitter. Twitter. Mm, mm. Så ser man då bilder. Här är våran klass på... Och så är det bilder på elever som gör olika saker på den här mässan. Mm, mm. Jag har ett problem med det.
Ja, men jag förstår vad du menar. I dessa GDPR-tider där man liksom blir mer och mer medveten om liksom personintegritet och att äga sin egen data och så, så måste man ju fråga, vad är det som har föregått det här? Alltså, vad är det för process som föregår det, naturligtvis? Är deras föräldrar medvetna om den presentationen? Är det liksom, när de blir inbjudna på det sättet, vem tjänar pengar på det? Vad finns det för ekonomiska intressen bakom? Och så? Det finns ju en risk att man går någon annans ärenden med ens elever som liksom brickor någonstans. Du förstår vad jag menar?
Ja, alltså jag kan tycka att det är en sak att man, alltså vi har ett Twitterkonto från våran skola som vi använder minimalt, men som vi använder någon gång, du vet, nu har vi öppet hus, välkomna till oss, som nu, teatereleverna har den här föreställningen nu har vi kulturdag, alltså så små grejer, och det handlar ju mer om kommunikation mellan oss och eleverna och lite sådär, att gamla elever kan följa och se vad som händer på skolan.
Ja, ja.
Och språkolympiad, alltså sådana små saker som vi gör.
Ja.
Men och då är det vuxna elever som vi alltid frågar innan huruvida vi ska publicera eller inte. Och då står det ju liksom i Schillerskas namn, alltså det är på skolan, och det är liksom kopplat till skolan. När det blir liksom kopplat till en enskild lärares privata konto, när det blir, och som aldrig kommer att försvinna, när det blir på mässor, när de blir de varumärken för skolan, blir de varumärken för tekniken, vad blir de här eleverna? Och när, alltså de är ju små ofta, de här eleverna.
Alltså de är inte alls vuxna som gymnasieelever eller nästan vuxna, så man kan fatta sig egna beslutet. Utan det måste ju någonstans föregå så att föräldrar har gett okej till det också för att det ska kännas riktigt bra. Och det tror inte jag alltid är det fallet. Så jag förstår precis vad du menar. Det finns någonting oskönt i det beteendet. Och det känns som att det efter den 25 maj när GDPR börjar gälla, så hoppas jag att den här grejen upphör också.
Ja, och vi måste börja prata om det. För att vi måste börja prata om syftet med det. Vad är idén med att lägga ut sina bilder på sociala medier på sina elever? Jag förstår liksom egentligen inte varför vi ska göra det överhuvudtaget. Det finns liksom ingen anledning egentligen.
Nej.
Utan det är liksom, utan vi ger fan i det bara. För att det kan ju bli vad som helst av det i slutändan. Och jag tycker det räcker ju med att det finns, alltså jag är ju väldigt, väldigt glad till exempel att mina gamla gymnasieuppsatser och sånt är glömt och finns i mina pärmar handskrivna här hemma och inte ligger på någon server någonstans och inte är raderade.
Just det.
Förstår?
Nej, jag förstår precis. Apropå foton och så, för att byta lite ämne, jag såg den sjukaste och coolaste grejen någonsin.
Vadå?
Om du kollar din chatt så ska jag skicka en bild till dig på Facebook. Gör det nu. Ser du den?
Ja.
Det är en skolklass på min skola.
Ja.
De barnen är födda 1896.
Åh.
Och det är liksom fotat, det är en svartvit bild fotad på stentrappan vid huset där jag jobbar. Det är liksom två gamla skollärarinnor och så är det typ ett 50-tal barn från deras båda klasser typ. Jag skickar också en bild som är inzoomad på ett av de barnen. Ja, kolla på den bilden och så kollar du på den här bilden.
Nämen.
122 år senare har jag en elev som ser exakt likadan ut. De här bilderna kommer aldrig läggas ut på internet eftersom vi har pratat om att inte dela bilder på elever i onödiga
sammanhang. Nämen.
Men alltså ser du, det är liksom, den här flickan, hon är 8. Den här gamla kvinnan hade i så fall varit 122 om hon levde idag, så det är 114 år mellan dem. Det är exakt samma person.
Det var det märkligaste. Det spökade dina bilder, Jakob. Och det här kan vi ju inte lägga ut.
Nej, absolut inte. Jag bara konstaterar så här. Jag tror att en av mina elever är den personen som växer upp och uppfinner tidsresor och har åkt tillbaka till 1896 för att vara med i den här bilden. Jag tror att det är så. Jag är lite inne på det just nu. Fredag eftermiddag. Jag är hyfsat övertygad om att jag vet någon här som kommer att vinna Nobelpris i fysik bland annat.
Ja, och inte kommer att bli Sara Dahlgren som delar ut det i alla fall. Nej, det vet
om
jag.
Inte hon har bytt spår till det, som kanske blir så här, vad roligt om hon blir ordförande för sen Nobelstiftelsen istället. Det hade ju varit, vad fint. Här finns det ju, vad roligt. Hon kan bli sen hedersordförande. Om Nobelstiftelsen vill göra sig en bra PR-kupp, då gör de så att de hittar på ett extra uppdrag. Hon kan bli litteraturansvarig i Nobelstiftelsen, är du med? Och sen bara få bestämma över den jävla MUP-akademin och bara, nej, det behövs inte överhuvudtaget. Så kan hon välja själv sina favoritförfattare varje år. Ja, du, jag har inte mycket mer. Jo, vet du vad? Vi ska prata skolpopulism, såklart.
Ja, vi får ju inte glömma det viktigaste av allt.
Nej,
skolpopulismen. Och SM, innan vi tar fredag så måste vi ha en ny kandidat. Och denna veckan får du presentera den.
Ja, absolut. Alltså det var ju så här, för att börja med. Jag var ju i, för att börja med, till och med. Jag var ju i Stockholm.
Ja.
För att gå på set och för att reka inför den stora finalen. För du vet ju att set är ju i Kista. Där vi också ska ha den stora finalen i skol-SM, skolpopulism-SM så, i september. Så jag var där och rekade lite lokaler, skrev lite avtal, fipplat och ronat lite. Satt lite annonser och lite möten och så. Och det går framåt. Och nu visar det sig att vi har en stor finalist som journalist i hela alliansen och Sverigedemokraterna som har gått tillsammans i riksdagspolitik. Då tänker man så här, vad konstigt efter 4 år av att man, nej, de här kan vi inte jobba med. Nu har de hittat någonting som de verkligen vill gå ihop och jobba med.
Vadå? Vad vill de göra?
Två saker. Nummer 1, estetiska ämnen ska inte bli obligatoriska på gymnasiet igen. Och nummer 2, inte heller kommer samtliga yrkesprogram att bli högskoleförberedande. För sånt är för flummigt, Karin. Det här med att ta bort 50 poäng från gymnasiearbetet, nej, det är orimligt, säger Erik Bengtzbo som är skolpolitisk talesperson för Moderaterna. För vi kan tala på så här flumgrejer som estetiska lärprocesser. Vad är det för skit? När ska de klippa sig och skaffa sig ett jobb? Säger han inte, men jag tänker att han tänker det.
Idiot! Förlåt, nej, jag sa inte det.
Jo, det gör du visst. Eller, jag som bestämmer, ja, jag som klipper. Jag tror absolut att det är så att han är en idiot. Och det kan ta dem hela vägen till en topplacering i skolpopulism-SM. Det får vi se.
Ja, alltså saken är ju den så här. Att liksom prata om att man ska... Det finns två delar i den här populistiska. Dels så använder man skolan som någon slags manifestation i makt. Att vi är minsann starkare än er, alltså tänker vi stoppa er när ni vill göra saker i skolan. Det är ju nummer 1 som de ägnar sig åt i alla förslag numera. Går de ihop och säger nej till allting för att liksom undergräva liksom Socialdemokraterna och Miljöpartiet. För att de överhuvud, alltså det är ju en slags populism i sig att säga nej till allt på något sätt för att visa att de är starka. Den andra grejen är ju att som kalla estetiska lärprocesser flum. Det är ju så populistiskt att man vill gråta och kalla
det är inte ordentligt vad som står i den här artikeln, ska man säga. Men liksom, de lever ju fortfarande på den världsbilden och den skolbilden. Och att man 2018, 10 år efter att alliansen knep makten, om inte annat, bland annat på ryggen av en enorm våg av antiflumpedagogik, liksom populism och så är det förbluffande att den här populismen fortfarande lever kvar. Och det känns någonstans som att vi borde ha myggat av idén om flumpedagogik och katederpedagogik som två helt olika saker för länge sedan. För det är ganska flummigt att man ska vara så fäst vid en möbel. Och det är lite flummigt att man kan vara emot lärprocesser. Alltså, jag förstår inte det. Oavsett vad finns
det
precis.
Det är flummigt.
Att folk går till och bara, nej, man kan inte lära sig sådär. Det vet inte du. Alltså, det är sjukt. Det finns liksom, man kan inte jämföra hur det är. Det är väldigt, väldigt såhär. Det låter rimligt om man inte är inne i skolan. Det låter rimligt om man är på utsidan. Om man tror att det är jävla gymnasiearbetet måste få 50 poäng. Men det är ju absolut inte så. Nej. De kvalar inte det, grattis. Vi har en särskild finalistplats till er när vi når Kista och finalen i populism i skol-SM. Du, vi får runda av här för snart är veckan slut.
Ja, det är den. Och snart får man dricka lite bubbel tror jag idag.
Det tror
för
jag
att händer. Det är så trevligt. Ja. Det tror jag.
Är det ett återkommande fredagstema nu med?
Vad sa du?
Är det ett återkommande fredagstema nu med? Var det inte det förra veckan?
Ja. kanske. Jag vet inte. Det kanske var så.
Snart har vi champagnepodden.
Kan bli farligt.
Nej. Vad tror du om att starta champagnepodden? Är inte det ett alternativ?
Jo, det kan det vara. Men tills dess så tackar vi för den här veckan och tack för att ni har lyssnat. Så hörs vi igen om en vecka.
Ha det gott, hej! Det här är Skolsverige. Podden som handlar om den svenska skolan. Med Karin Berg och Jakob Mölstam. Oh, yeah.